Så inne i bilen är du i princip säker så länge du undviker att röra några metalldelar på fordonet. Kom ihåg en grej hur som helst. Ladda inte telefonen via bilens 12 volts eluttag eller något USB-uttag. Blixten kan hoppa på dig via sladden och telefonen. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap. Sotkotsukki. Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico. Quantum swoop. Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico. Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Stämmer det att blixten aldrig slår ner två gånger på samma ställe? Skyddar gummistövlar dig från blixtnedslag? Varför är det tryggt att sitta i en bil när det åskar? Eller är det? Vad är en kornblixt? Skiljer den sig från en vanlig blixt på något sätt? Och vad är grejen med kulblixtar? Och varför är det mycket farligare att vara en ko än en människa när det åskar? Det här är några av frågorna som vi ska titta närmare på i veckans kvanthopp. Temat är med andra ord åska. I skrivande stund har åsksäsongen precis kört igång på allvar. Det här var alltid en lite nervpirrande tid på året för mig som barn. Jag var väldigt åskrädd när jag var liten. Och bättre så antar jag än för nyfiken på åska. Blixten är definitivt ingenting att leka med. Den kan döda dig. Enligt Världshälsoorganisationen WHO dödas omkring 24 000 människor årligen av blixten runt om i världen. Men å andra sidan, om man är försiktig och söker skydd i tid och på rätt ställe, kan ett åskväder vara ett riktigt fascinerande naturskådespel. Jo, jag kom nog över min åskrädsla sedan. Förresten, med tanke på den enorma mängd energi som blixtarna innehåller, kunde man tänka sig att tygla blixtkraften på något vis och använda den för energiproduktion? Det har förekommit planer på det här. Men hur realistiskt är det? Fortsätt lyssna på Kvanthopp så är du snart lite klokare. Jag heter Markus Rosenlund. Välkommen med! Källan till all visdom då jag var liten var min mormor. Hon var lärarinna, så titulerade hon stolt sig själv. Hon hade alltid svar på de svåra frågorna. Som det här med åska då. Oskar gör det när Thor kör med sin vagn uppe på molnens kullerstenar så att det slamrar från de järnbeslagna hjulen. Jag vill nog minnas att jag också fick den, inom citat, officiella förklaringen sedan. Men hej, vilken story tror ni att jag kom ihåg efteråt? Ja, självklart den med Thor och hans vagn som dras av bockarna, tandgnissle och tandgläse. De som slaktas på kvällen och äts upp och väcks till liv igen på morgonen. Thor, han jagar ju de onda jättarna och trollen där uppe. Han svingar sin hammare Mjölner mot dem så att gnistorna flyger åt alla håll. Därav alltså blixtarna. Mjölner har följaktligen blivit en symbol för åskviggen. Ja, åska brukade ju också kallas Tordön tidigare. Och själva ordet åska tros komma från fornnordiskans aseikja, asens åkning, Tors vagnrally då. Faktum är hur som helst att jag själv har tagit för vana att säga åt mina barn när åskan går att jaha hörni, nu är Tor ute och åker med sina bockar igen. Det är viktigt med kontinuiteten, sinni. Det fascinerar mig att det har gått 1000 år sedan Norden kristnades och ändå lever de här berättelserna från asatrons tider kvar. Om inte annat så i form av just det, berättelser. Ja, och veckodagen, torsdag. Lite sympatisk tycker jag. Åskgudar finns det ju för övrigt som gråa katter i världens panteon. Inte minst grekernas chefsgud Zeus och hans romerske motpart Jupiter som slungar åskviggar omkring sig när de inte gillar läget. Och sen har vi också Indra från den hinduiska mytologin. Indra var en gammal krigargud och en åskgud som färdades över himlen i en gyllene vagn dragen av inte 2 bockar utan 10 000 hästar med sin klubba kallad Vajra som sköt blixtar, jagade Indra demoner och monster, kanske då främst draken Vritra. Faktum är att man tror att Thor och Indra från början var en och samma gud någonstans djupt nere i de ur-indoeuropeiska dimmorna. I vilket fall som helst så är det på något vis helt förståeligt att åskan har fått status som ett gudomligt fenomen på högsta nivå. Stridslarmet från själva kampen mot ondskans makter. Jag menar, vi vet ju numera att det handlar om elektricitet, men det faktum att vi förstår lite mera, fortfarande inte allt om det här fenomenet, gör det inte desto mindre respektingivande. Alla hoppar till en aning när det skräller till lite extra nära. Med all rätt. Den elektromagnetiska kraften räknas alltså som en av de 4 fundamentala naturkrafterna inom fysiken. Elektromagnetismen är de facto en av de starkaste krafter i universum som vi känner till. Den är bra till mycket faktiskt, elektromagnetismen. Du skulle till exempel falla rakt igenom jorden om inte de negativt laddade elektronerna i dina fötter och de lika så negativt laddade elektronerna i markens stenar stötte ifrån varandra. Ja, och när vi nu nämnde elektronerna, det är ju de som ger oss åskan också. Hur funkar alltså åskan? Det finns, kanske överraskande nog, mycket som vi inte vet om den saken. Men låt oss ta en titt på det som vi de facto vet. Ett åskväder börjar med ett moln. Ofta då ett cumulonimbusmoln eller bymoln. Åskmoln helt enkelt. Åskmolnen är, eller de börjar som vanliga stackmoln eller cumulusmoln som växer sig riktigt stora och framförallt höga. De där molnen med den där karaktäristiska städformen. Ser du ett sådant så vet du att nu kan det börja mullra snart. Själva städet uppstår där uppe där som de uppåtstigande vindarna inuti molnet stannar upp när de når gränsen mellan troposfären och stratosfären. Åskmolnen kan nå ända upp till 23 km höjd. Och det är alltså just starka uppåtstigande luftströmmar inuti molnet som skapar den här laddningen som sen laddar ur sig i form av en blixt. Här är faktiskt molnets höjd en viktig faktor. Ju högre moln, desto större avstånd mellan plus och minus och desto större laddning får molnet. Som sagt, vi har kraftiga strömmar av både uppåtstigande och nedåt sjunkande luft inuti molnet. I de här luftströmmarna blir det oundvikligen kollisioner mellan ispartiklar, vattendroppar och hagel. Och teorin säger alltså att de små och lätta uppåtstigande ispartiklarna blir av med en mängd elektroner i samband med alla de här krockarna. Med andra ord, ispartiklarna får en positiv laddning när de förlorar elektroner. Och när de sen transporteras upp av vindarna till de övre delarna av molnet blir hela den delen av molnet positivt laddad. Samtidigt får de nedåtsjunkande större hagelkornen och vattendropparna en negativ laddning som gör hela den nedre delen av molnet negativt laddad. Den här laddningsseparationen skapar med andra ord ett starkt elektriskt fält inne i molnet. Plus där uppe och minus där nere. Och som sagt, eftersom cumulonimbusmoln har en stor vertikal utbredning, de är höga på ren svenska, kan potentialskillnaden mellan de övre och nedre delarna bli mycket stor. Utöver det här får sen också molnets negativt laddade bas en positiv laddning att uppstå på marken nedanför. När det elektriska fältet är tillräckligt starkt börjar det ionisera luftmolekylerna. Det vill säga det sliter bort elektroner från luftmolekylerna och skapar fria elektroner och positivt laddade joner. Det är den här ioniserade luften som skapar själva blixtkanalen. Här rör vi oss förresten nära gränsen för vad vi vet. Det finns till exempel en föreslagen koppling mellan blixtnedslag och kosmisk strålning. Forskare har föreslagit att kosmiska partiklar, de här supersnabba protonerna som slår ner från yttre rymden, kan spela en roll i bildandet av blixtar. Teorin går som så att när de kosmiska partiklarna kommer in i jordens atmosfär kolliderar de med luftmolekyler och skapar sekundära partiklar som myoner, elektroner och positroner. De här bidrar sen till att ionisera luften ytterligare och ökar på dess ledningsförmåga genom att producera fria elektroner och positiva joner. Det är ju en spännande tanke det här faktiskt, att pyttesmå protoner, atomkärnor från en supernova, en döende kärna någonstans på flera miljarder ljusårs avstånd kan utlösa en blixt här på jorden efter att den här partikeln har flugit genom tomma rymden i miljarder år. Nå jo, hur som helst. Här kommer blixten nu. Blixtkanalen byggs alltså upp genom så kallad stötjonisation i etapper på cirka 30 meter åt gången. Den här blixtkanalen är inte tjockare än en kulspetspenna ungefär, men den kan vara mellan 5 och 10 kilometer lång. Och när kanalen är klar, ja, nu sker själva urladdningen mellan marken och molnet. Eller mellan två olika regioner i molnet. Eller mellan två olika moln. Möjligheterna är många här. Det är hur som helst enorma energimängder som överförs när alla de här otaliga elektronerna plötsligt rusar fram genom en liten luftvolym. Elektronerna rusar genom blixtkanalen med en hiskelig hastighet på 30 000 kilometer i sekunden. Det här motsvarar en tiondel av ljusets hastighet. Det här får luften att upphettas så kraftigt att det bildas ett ljussken. Det som vi uppfattar som en blixt. I samma blixtkanal sker oftast flera urladdningar med någon tiondels sekunds mellanrum. Det här går i princip att iaktta. Blixtljuset fladdrar liksom. Fast befinner man sig nära blixten så kan ögonen ta skada av det starka ljuset. Speciellt nattetid när pupillen är utvidgad och helt öppen. I alla fall den här snabba upphettningen leder till att luften nära blixtkanalen utvidgas snabbt och en tryckvåg bildas. Det är det här som skapar skrällen som vi hör. Nära nedslaget låter det här åskdundret snarast som ett gevärsskott. Men på längre håll är det mest de lägre, dovare ljudvågorna som bär ända fram. Så det mullrar mera ju längre bort du befinner dig. Att åskans muller är så utdraget beror ju i sin tur på att ljudet från hela blixtkanalen inte når dig samtidigt. Den är ju ofta flera kilometer lång. Ljudet från en 7 kilometer lång blixtkanal kan till exempel ta sig så där 20 sekunder att breda ut sig. Hettan inuti blixtkanalen är våldsam, vilket förklarar blixtens tendens att sätta eld på allt från hela skogar till enskilda hus. På några miljondels sekunder stiger temperaturen till mellan 30 000 och 50 000 grader Celsius, vilket är 5 gånger hetare än på solens yta. Det finns grovt sett två olika sorters blixtar. De negativt laddade, de är vanligast, och de positivt laddade. De negativa blixtarna kommer från molnets nedre negativt laddade del. Vid nedslag förs då negativ laddning från molnet ner till marken. Positiva nedslag utgår i sin tur oftast från de högre belägna isiga delarna av molnet. Vid den här sortens nedslag förs negativ laddning från marken upp mot molnet. Positiva blixtar är som regel starkare eftersom det större avståndet mellan moln och mark kräver större spänningsskillnad för att kunna ge en urladdning. Det här gör också de positiva blixtarna farligare. De kan producera strömmar på mer än 300 000 ampere, eller 300 kiloampere. Det här medan typiska negativa blixtar presterar sådär 30 000 ampere, eller 30 kiloampere. Spänningen i positivt laddade blixtar kan ligga kring hundratals miljoner volt, vilket är mycket högre än för negativt laddade blixtar. Summan av den högre strömmen och spänningen blir att de positivt laddade blixtarna bär på enorma mängder energi. Ett enda blixtnedslag med en sån här blixt kan innehålla flera miljarder joule energi. Positivt laddade blixtnedslag tenderar också att vara längre än negativt laddade, vilket kan resultera i allvarligare skador. De kan också starta större bränder. Positiva blixtar har också en tendens att kunna slå ner långt bort från det huvudsakliga åskvädret. ibland upp till tiotals kilometer bort. Det är den här sortens blixtnedslag som har gett upphov till uttrycket som en blixt från klar himmel. För de kan bokstavligen se ut att komma från en blå himmel, blixtarna alltså, när det är en positivt laddad blixt i farten. De positivt laddade blixtarna är som sagt mindre vanliga än de negativa och de står för cirka 5-10% av alla blixtnedslag. De tenderar att förekomma oftare i kraftiga åskväder och uppträder typiskt i slutet av ett åskväder. När ett åskmoln har laddat ur sig och dör bort omvandlas den här så kallade åskcellen till en fallvind med regn. De här regndropparna som då faller är elektriskt laddade, vilka man kan höra i form av knäppar när regnet faller på en antenn till en känslig radiomottagare. Fenomenet kallas elektrostatiskt regn. Men, okej, jag utlovade svar på några vanliga frågor eller föreställningar om åska. Vi börjar med den här klassikern med att varför är det tryggt eller tryggare att sitta i en bil under ett åskväder? När jag var liten fick jag höra att det beror på bilens gummidäck. Det här stämmer bara delvis. Däcken kan dämpa strömmen en aning, men huvudsakligen beror alltså bilens skyddande effekt på att bilens metallkaross är en så kallad Faradays bur. När blixten slår ner i bilen leds och fördelas den elektriska strömmen över karossens yttre metallyta, vilket hindrar den från att passera genom bilens inre delar, där som du sitter och hukar. Så inne i bilen är du i princip säker så länge du undviker att röra några metalldelar på fordonet i stil med växelspaken eller något dörrhandtag i metall. Tror nog också är det mesta inuti bilen av plast nu för tiden. Jag kom ihåg en grej hur som helst. Ladda inte telefonen via bilens 12-volts eluttag eller något USB-uttag. Blixten kan hoppa på dig via sladden och telefonen. En annan sak att minnas rörande bilar och åska. Äldre bilar är ofta tryggare än moderna bilar. De nyare bilarna är ofta tillverkade av tunnare plåt, vilket kan få metallen att hettas upp mera. Och så kan någonting börja brinna. Ja, apropå bildäcken alltså. En annan myt som jag fick höra som barn. Gummistövlar skyddar dig mot blixtnedslag. Nå, gummi är ju alltså en isolator. Alltså gummi leder inte elektricitet bra. Så gummistövlar kan hjälpa till att isolera dig från elektrisk kontakt med marken dit blixten alltså vill ta sig. Men de isolerande egenskaperna hos gummistövlar är pyttesmå. Det är absolut ingen match för den enorma energin och höga spänningen hos ett blixtnedslag. Som sagt, till och med miljontals volt är det som far fram här. Med andra ord, blir du direkt träffad av blixten är strömmen så stark att den går raka vägen genom din kropp och ner i marken, oavsett om du har gummistövlar eller stilettklackar eller slalompjäxor på dig. Den goda nyheten här är att också om du blir träffad av blixten så har du en hyfsad chans att överleva. Inom citat, bara cirka 10% av dem som blir träffade av blixten dör av det. 90% får någon sorts bestående men, så det är ju hur som helst inte smart att leka med ödet och med blixten. Men vill du maximera dina chanser, kom ihåg det här. För det första, försök inte ta skydd under ett träd. Jag vet, alla säger det hela tiden, du har hört 1000 gånger. En 5-åring vet det här vid det här laget. Men jag säger nu det i alla fall. För det andra, kom ihåg att stå med benen ihop. Stå inte bredbent. Ju mera bredbent du står, desto större så kallad stegspänning blir det mellan dina ben om blixten slår ner i marken nära dig. Man behöver alltså inte bli träffad direkt av blixten för att råka illa ut. Det räcker om den slår ner i marken nära där man står. Det är på grund av den här stegspänningen som fyrfotade djur dödas mycket oftare än människor som går på 2 ben. Till exempel när blixten slår ner i marken nära en ko uppstår en stor spänningsgradient mellan kossans ben. Och kossans fram- och bakben är alltså redan så pass långt ifrån varandra att spänningsskillnaden mellan benparen blir betydande. Och mittemellan benparen, vad finns där? Jo, där sitter ju hjärtat som då lätt hamnar i strömmens väg. Och sen är det kört för det stackars djuret. Summa summarum, överrumplar åskan dig när du är ute så att du inte kan eller hinner ta skydd inomhus. Stå med benen tätt ihop för att minska stegspänningen. Du kan också gå ner i huk för att sticka upp så lite som möjligt för att utgöra en mindre måltavla. Men vad du än gör, lägg dig inte på marken. Stå hellre på 1 ben då. Okej, vilka andra myter om åska finns det? Blixten slår inte ner 2 gånger på samma ställe. Nå, jag tror vi alla vet att det här inte är sant. Jag har med egna ögon sett när blixten slog ner i Ylestorn i Böle 2 separata gånger, 2 helt olika åskväder. Blixten slår ner otaliga gånger i samma torn, statyer och andra landmärken världen över, ofta flera gånger under samma åskväder dessutom. Okej, kornblixtar då, vad är de? Någon äldre släkting sa åt mig när jag var liten att kornblixtar är åska som saknar ljud, oftast då under sen sommaren. Också det här är en sanning med modifikation. Det ljud som en blixt alstrar hörs bara upp till cirka 20 kilometer. Medan en blixt kan synas på 10-20 gånger längre avstånd under gynnsamma förhållanden. Kornblixtar är helt enkelt blixtar som är så långt borta att åskmullret inte når fram till dig där du står. Men du kan se ljusskenet från blixten genom att det är tillräckligt mörkt. Som sagt, de uppträder ofta senare på sommaren när kvällarna redan har hunnit bli lite mörkare. Kornblixten lär för övrigt ha fått sitt namn av att man förr ansåg att den gynnar kornets mognad. Och så har vi kulblixtar eller klotblixtar som vissa ibland hävdar att de inte existerar på riktigt. De är bara folkskrönor. Men de är nog så pass väl dokumenterade att man kan säga att de nog existerar på riktigt. Vi vet bara inte exakt vad de är ännu och hur de funkar. Också min egen mormor berättade om hur en klotblixt kom in genom skorstenen när hon var barn och for ut genom väggen längs telefonledningen. De vanligaste hypoteserna rörande klotblixtar bygger på att klotet består av ioniserad och kraftigt elektriskt laddad gas, alltså plasma. Forskare har försökt återskapa klotblixtar i laboratoriet med viss framgång faktiskt och producera motsvarande sorters lysande plasmakulor under kontrollerade förhållanden. Men det här mysteriet är nog långt ifrån löst ännu. Det här kunde för övrigt vara temat för ett helt eget Kvanthopp-avsnitt. Vi får kanske återkomma till saken. Till slut, blixtarna innehåller ju så mycket energi att många har undrat, kunde vi tygla blixtenergin på något vis? Stämmer det att man kunde driva hela Finland i ett år med den energin som en enda blixt innehåller? Det här har jag också hört någonstans. Där är nog svaret entydigt i nej, det stämmer inte. Och blixtarna är nog inte heller annars någon bra energikälla. Låt oss titta lite på de här beräkningarna här. En blixt innehåller ungefär 1 miljard joule energi. Finlands årliga energiförbrukning är cirka 82 terawattimmar. En terawattimme är ungefär 3,6 miljoner miljarder joule. Finland skulle alltså med andra ord behöva cirka 295 miljoner blixtar per år för att möta sitt totala årliga energibehov, om vi kunde fånga upp och använda den här energin från varje blixt utan några förluster, vilket är helt uteslutet såklart med dagens teknologi. En som vi skulle veta var blixten slår ner nästa gång, vilket vi inte vet. Och hur som helst så skulle jag inte vilja jobba på det kraftverket, också om jag numera har kommit över min åskrädsla från barndomen. Oj, jösses! Med det har det blivit dags att sätta punkt för veckans Kvanthopp. Ett nytt avsnitt hittar du som vanligt nästa lördag på Yle Arenan. Markus Rosenlund, så heter jag som nu tackar för sällskapet. Vi hörs, ha det bra!